och välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. Med mig i studion idag har jag Anki Åström och Erik Donell, som båda är med i föreningen Attention på olika sätt och i olika delar av landet. Jag börjar med dig, Anki.
Ja, jag sitter som vice ordförande i Västerås lokalförening. Kommer att bli ordförande nu i slutet av mars.
Mm.
Jag var också med och startade Attention i Västerås.
Ja.
För 25 år sedan ungefär.
Ja.
24 kanske.
Ja. Mm.
Och det kommer vi väl tillbaka till varför det behövdes.
Absolut.
Då. Ja. Ja, det är jag.
Ja. Erik, vilken förening? Är det Stockholm?
Är vice ordförande i förbundet och sedan 2017. Ja. Är sjuksköterska och föreläsare, lite sånt där.
Mm.
Och just nu på med en roman som baserar sig på en film jag gjorde en gång i tiden om MPF. Som heter Utanför din dörr. För 20 år sedan.
Ja. Roligt att ni vill vara med. Nu har vi sagt lite, vad är Attention då? Vilka är ni? Ni nämnde Attention. För de som aldrig har hört föreningsnamnet Attention, vad vill vi säga dem? Vad är Attention?
Ja.
Ska du eller jag starta, Erik?
Jag kan, ja. Bestäm du.
Nej, men ta det du först som sitter på förbundet.
Ja, alltså Attention, det är en intresseorganisation för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De närmaste vi brukar nämna är ADHD, autism och språkstörning. Bildades 1999. Det är runt 18 000 medlemmar. Fördelade på 55 lokalföreningar, tror jag att det är idag. Och det vi gör är att vi driver på utvecklingen kring MPF och sprider kunskap om det.
Mm. Superbra. Vill du lägga till något eller fick jag med allt, Anki?
Nej, men jag tänker att vi kan berätta lite om starten då 99. För då, då fick min son sin diagnos och man kände sig väldigt ensam. Man var hänvisad till FUB, hette det då. Ja, vi gick dit på en julfest och då var det ganska gravt funktionshindrade barn och så min Vilde som sprang omkring där. Och det kändes ju sådär för alla, kan jag säga. Och precis i samma veva, för då startade vi en samtalsgrupp här i Västerås, och precis i samma veva fick vi till oss att det skulle startas ett riksförbund för våra diagnoser. Så då var vi med ner till Kalmar härifrån Västerås och så körde vi igång vår lokalförening då.
Ja, men precis, det lades ju upp ett upprop på en hemsida om ADHD. Så var det, ja. Och så var det många som hörde av sig kring det, så bildades en interimstyrelse och sen så var väl första årsmötet då, året därpå.
Mm. Precis.
2000, ja.
Mm. Ja. Du är ju inne på det lite, varför du engagerade Attention. Du nämnde din son.
Mm.
Var det enbart det, eller vad var det som gjorde att du engagerade dig?
Det var ju det
dig
som startade. Sen har jag har tre barn.
Ja.
Alla tre har diagnoser. Ja. Så jag tänker att jag är väl genbäraren då. Och ska väl fundera på att få en utredning. Men jag har klarat livet ändå.
Ja. Mm.
Även om det finns saker som jag har tufft med. Såklart.
Ja.
Och jag var som sagt var med och startade. Sen var jag ifrån föreningen i ganska många år. För att jag brände mitt ljus i båda ändar. När min son mådde så dåligt som han gjorde ett tag. Samtidigt som mycket annat hände. Och jag var både ordförande, jag var kontaktperson, så folk ringde hela kvällarna om saker, för det var så nytt och det fanns ju inga internet som man kunde liksom hitta stöd i, Facebookgrupper och sånt som finns idag. Så att man blev ganska utsatt. Så då lade jag ner alltihop, och sen för 3 år sedan så kontaktade ingen mig. Hon hade sett att min son hade skrivit på Facebook om mig att jag borde gå med i något. Så.
Ja.
Och då tänkte jag att nej, men nu har jag det ganska lugnt omkring mig, så då kör jag igen då och ser om jag kan bidra med något.
Ja. Hur var det för dig då, Erik?
Ja, jag har själv diagnosen ADHD och Tourette, även om det kanske inte märks lika tydligt på mig nu som när jag var barn. Men jag har hållit på med filmproduktion och så av och till. Och då så tog Tourette-gruppen kontakt med mig 2007. Och det var lite kring detta med att göra film, och då kom jag med i Tourette-gruppen och sen så började jag engagera mig allt mer i den här som jag tycker väldigt viktiga organisationen, så har det rullat på.
Ja.
Sen dess.
Och ni har varit inne på bakgrunden till att Attention bildades lite, att det inte fanns något nätverk för MPF-diagnoser helt enkelt, att det fanns ett behov helt enkelt, som du nämnde något upprop där som var
Precis. Jo, men det var ju det. precis som Anki säger, alltså man visste inte riktigt var hörde man hemma någonstans. Och, ja. Och våra diagnoser hamnade då, liksom nu får man väl ändå tyvärr säga, ofta mellan stolarna, inte minst i skolan. Och för att få till en förändring då, så är det ju bra om man är flera som går ihop.
Mm.
Så det var ju naturliga ja, ansatsen då.
Ja, till att bilda. Ni är inne lite på också att man kan ju tänka att det var ett tomrum eller någonting som behöver fyllas när man, ja, man ser ett behov av. Kan ni beskriva lite det? Vad är det som man känner att man är i behov av att få stöd och hjälp i? För jag tänker väl det är därför man går med i en förening, för att man behöver andra ja. Som känner igen sig kanske, eller ja.
Från början så handlade det väl ganska mycket om att jag kände mig väldigt ensam. Jag fick en telefonsignal när min son var färdigutredd, där de sa att han har svår damp. Det var det liksom. Och sen vart jag lämnad. Så. Det var ingen som följde upp det här. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Ingenting funkar. Han vaknade varje morgon och sa att han ville dö. Det var otroligt tufft. Och hittade inte stöd någonstans förrän man träffar andra familjer och märker att man inte är så ensam. Tillsammans är man mindre ensam.
Mm.
Så. Och det gav mig mycket, mycket mer hjälp än alla psykologer då, som försökte kliva in efterhand och stötta. Det gav mig mycket mer stöd att prata med andra föräldrar som var i samma situation.
Mm. Finns det en styrka i att man träffar människor som går igenom liknande eller samma sak på något sätt? Vad säger du, Erik?
Ja, men absolut, så är det ju verkligen. Och jag har Region Uppsalas föräldrautbildningar när det gäller ADHD. Det är par tusen per år, och en stor del av det är just att få prata med andra och att få utbyta erfarenheter. Det är en enorm styrka. Så ja, absolut. Så därför är lokalföreningar så otroligt viktiga. Att man har nära till en lokalförening helst också.
Mm.
Där har ju de här digitala mötena förstås underlättat, i synnerhet när man kanske har 10-20 mil till närmaste förening. Så
ja, just det.
Är det väldigt viktigt förstås. Mm. Man är inte ensam, man kämpar liksom tillsammans.
Mm. Ni nämnde året 1999 och att första årsmötet var år 2000. Så det är ju, ja, vad är vi nu, 2023, 24 år sedan då.
Mm.
Så det har hållit på ett tag. Hur har liksom Attention som förening tagits emot då? När ni, jag tänker liksom processen då när ni startade upp. Vad tyckte man då och hur ser man på det? Kan ni beskriva liksom lite resan de här åren som har gått nu?
Jag var ju inte aktiv i Riks då, eller har jag aldrig varit så, utan här i Västerås så fick vi ju snabbt ett ökat medlemsantal. Det ramlade in människor när vi kunde sprida vårt budskap, och då var det ju med flygblad som vi satte upp på BUP och på. Det fanns ju inte internet på samma vis. Men det ramlade in ganska snabbt många medlemmar, men vi var ganska få i styrelsen. Min pappa fick ramla in som revisor, tror jag, och kassör. Och, ja. Det var ju väldigt amatörmässigt jämfört med idag. Men det var roligt. Ja. Det var en rolig resa. Och i och med att vi kände att vi fyllde ett behov då.
Ja.
Ja, men absolut. Ja, men det, i takt med att det har blivit mer i samhället kring de här frågorna, så det är klart att då upptäcker ju allt fler att det finns en förening som heter Attention. Och idag så är vi är ju remissinstans för de frågor som rör våra medlemmar, och Facebook-sidan har en räckvidd på, ja, det är över 600 000, 36 000 följare.
Ja.
Och jag såg nyss att filmerna på vår Attention Play visades över 360 000 gånger förra året. Sen syns vi ganska ofta hörs i riksmedia om frågor, och får ofta förtroende, och det är inte minst viktigt, att driva projekt inom området. Vi brukar ha 3-4 olika projekt igång samtidigt.
Mm. Mm.
Så att, sen ganska många år nu så tycker jag att vi är rätt etablerade faktiskt inom detta. Och det är fortfarande så, ska man väl säga, att NPF är ju fortfarande inte ett allmänt känt begrepp, och inte heller Attention. Vi inom Attention tycker förstås att vet väl alla vad det här är för någonting, men så är det ju inte än, men vi jobbar på det.
Ja.
Fast det har ju hänt mycket senaste åren, bara tycker jag, 2-3 åren.
Absolut.
Att media söker upp oss, eller er, framförallt på riksdag i frågor. Och vi har väl pratat om här lokalt med att vi ska liksom, ja, men sprida vårt ord och ja, verka i. Vi har ju blivit från Västerås då tillfrågade att hjälpa till att utbilda socialtjänsten i Köping.
Ja, just
för de kom på att många av deras klienter hade NPF-diagnoser. Mm. Det är konstigt att de kom på det nu, kan man tycka.
Eller bra att de kom på det i varje fall.
Ja, jättefint. Och de har varit så ödmjuka och fina och gjort det så bra. Och nu hoppas vi att kunna sprida det här till Västerås då.
Ja.
Och ha kontakt med en politiker i funktionsnämnden.
Mm.
I kommunalfullmäktige. Och hoppas att han ska kunna lägga ett ord för oss så att vi får sprida ordet lite där också.
Mm. Ja, men jag tänker också att för här i Västmanland är ju ni med i nätverket NSPH. Mm. Och hur ser det ut? Är det också något som har hänt liksom under tiden? Liksom från att ha bildat förening sen gått med i olika nätverk? Det kanske inte bara NSPH. Hur ser det ut där liksom över Sverige, över landet?
Jo, det är klart. Det ser olika ut på olika delar i landet, absolut. Så är det. Men vi försöker ju allt mer att samverka med andra. Det är inte alltid helt lätt.
Nej.
Faktiskt. Men och därför är det bra att det finns samlingsorganisationer som NSPH eller Funktionsrätt Sverige också för alla. Ja. Det finns behov därför att det är fortfarande detta att kan vi påverka många så hörs man mycket mer. Mm. Även om vi tar sig NPF så är vi 1 miljon svenskar som direkt berörs och sen anhöriga till det. Men då kan man tycka att 18 000 medlemmar är inte så många i det sammanhanget. Så att det är klart att det finns ett behov av att nå ut. Ja. Och det gör man ju bäst om man kan samverka med andra.
Ja, precis. Hur... Jag ska inte säga problem, men attityder i samhället. Har det liksom skett någon förändring nu när ni har arbetat och varit en förening ganska länge ändå?
Jättemycket tycker jag. Jag tänker lite på, jag vet inte Erik om du kommer ihåg när Kristoffer Gillberg vart ansatt av Eva Kärve. När det var en stor debatt kring det. Och där kände jag att min personalen som hade min son i skolan tog till sig Eva Kärves utgångspunkt. Hon menade att de här diagnoserna var bara trams.
Aha,
att det finns inte, det liksom handlar om...
Vilket år är vi på nu? Måste bara för de som lyssnar kan vara intressant.
Slutet på 90-talet, början på 2000, vill jag gissa att Patrik hade fått sin diagnos och då var han 8, det var 98. Ja, där någonstans kom den här debatten upp och Kristoffer Gillberg som var våran husgud då våra föräldrar, alltså han blev otroligt ansatt och han ville inte lämna ut rapporter och det var mycket debatt i media, det var otroligt stort och där kändes det så skönt att ha styrkan i attention för då fanns i alla fall något slags nätverk där där vi kunde liksom motsäga det här, gå emot det, visa forskning som fanns som var evidensbaserad.
Ja,
men precis. Nej, men det har ju kommit, som man kan säga, allt mer forskning, långt över 10 000 studier bara om ADHD. Och även om det fortfarande händer ibland att någon ifrågasätter diagnoserna.
Ja.
Jag vet egentligen inte riktigt varför. Om man tar ADHD, det kanske är just att man har de här bokstäverna. Om vi istället skulle säga vad de stod för, att man, om man ska hårdare, har svårt att göra tråkiga saker eller svårt att sitta stilla mer än andra. För det är nog ingen som betvivlar. Sen att vi råkar kalla det för ADHD, det kanske är det som sticker i ögonen. Jag vet inte, men ja.
Mm.
Det här är ju autism och Tourette och ADHD-språkstörning. Det är ju liksom symptomdiagnoser. Det är inte att vi tar ett blodprov och kollar vad det är, utan vi än så länge i alla fall så får vi så se hur har det varit och hur ser det ut nu för personen.
Precis.
Jag tycker att det är ganska spännande att se ADHD som en evolutionistisk diagnos. Att hade vi inte haft våra ADHD-sar, då hade vi suttit kvar i grottorna, för
absolut,
det var de som vågade.
Och
jag tror också det är därför många med ADHD är selektiva vad gäller maten, därför att det var de som testade och var försiktiga. Jag tror att det finns en helhetstanke i det. Jag har inte forskat på det.
Nej.
Jag vet inte om någon har gjort det, men jag tycker att det låter så himla rimligt.
Men det var faktiskt ett program för, jag tror, att det är många, jag vågar inte säga, säg någonstans mellan 10 och 15 år sedan. Mm. Och då var det just att de tog upp det här, den sociala biten av... För det var en komiker som gjorde det här programmet som handlade om ADHD. Och han trodde att Ja, men han ville se hur hans hjärna fungerade, och men då besökte han olika forsknings, både liksom ur ett samhällsperspektiv då, att den menade just det du säger, att hade inte de här personerna funnits och vågat testa, så hade vi liksom inte erövrat jorden. Så det finns, men han menar på att alla har en nytta på olika sätt, och vi behöver lyfta fram det. Liksom.
Ja,
det
var, ja, exakt så.
Ja. Ja, det var jätteintressant.
Det är så jag tänker att det så måste det, vara, ja, att det finns en.
Ja, superintressant tycker jag. Men attityderna idag då, tycker ni att det har skett någon förändring? Förbättring, förändring? Man kan ju använda olika ord, men vad har hänt i samhället, ja, kring attityder?
Stor förändring ska jag säga. Alltså går vi tillbaka, man kan ju bara se i skolan, går vi kanske inte behöver gå mer än 10 år i tiden, så var det väldigt stigmatiserande och tabu med ADHD. Idag är det ju inte riktigt så i skolan, utan i yngre åldrar kan ju till och med vara så att ja, men jag vill också ha det där. Det är inte så. Däremot, de säger trots syndrom, det är fortfarande så tabu som ADHD var då. Mm. Där har vi haft ett projekt för att försöka minska på stigmat kring det. Men ja, det är ju så med allting som man inte riktigt har kläm på vad det är för någonting. Att det blir något konstigt och ibland farligt. Eller, ja. Och så får man sprida information. Och så småningom så kan man avdramatisera och se att det här är inte så himla märkligt. Och det är rätt många som har det. Och man kan göra ganska mycket åt sina svårigheter. Och många har väldigt goda saker som kommer på köpet av det också. Så.
Exakt så.
Kunskap gör skillnad i vår devis, och så har det verkligen varit.
Mm.
Jag tror också att det har hjälpt till att vi har ganska många kändisar som har gått ut och berättat om sina diagnoser. Det tror jag hjälper både våra barn att själva acceptera sin diagnos. Ja. Slippa en del av sorgeprocessen i att vara annorlunda i dagens samhälle.
Bara kunna blicka framåt, tänka att folk uttalar sig om det i media, så ja, men det här funkar ju bra, okej, jag behöver inte ge upp bara för att, nej, kanske ibland att jag till och med kan ha det som en styrka. Och
ja,
och sen just det här, jag tänker, och det vore ju fantastiskt om samhället, ni pratar om stigmatisering och attityder då till det som man inte riktigt känner till, att det finns inte, jag tolkar det i varje fall som att det inte är en ödmjukhet att okej, jag förstår inte riktigt, jag känner inte riktigt till det du pratar om, men du fungerar absolut annorlunda än vad jag gör. Med att det borde finnas en nyfikenhet att ta till sig och lyssna istället. Alltså, hur jobbar ni kring det? Kan man liksom, kring att minska stigmatiseringen då, liksom, och attitydförändringar, att människor ska våga lyssna helt enkelt. Man behöver inte förstå, men våga lyssna i varje fall och ta till sig att någon fungerar annorlunda.
Ja, men så är det. Som du sa, det ödmjukhet är väl ett bra honnörsord. Man vet inte allt.
Nej.
Och ingen vet allt, om man lär sig hela tiden. Det, så är det.
Mm.
Jag tror att vi i Attention kanske också mer måste belysa det här, att det ganska mycket handlar om att det är vårt samhälle idag som inte funkar för våra barn och vuxna med. Alltså, vi har ju många hemmasittare som är utbrända efter skoltiden därför att den inte anpassades efter dem, och de orkar inte gå in i ett yrkesliv. Vilket Attention har haft ett projekt om, som jag tror är superviktigt. Mm. För det här är mycket, ett mycket större problem än vad vi tror. Mm. Så. Men jag tänker att man pratar om det. Att för bara när jag växte upp, som är inte 100 år men ganska länge sedan, då fanns det en helt annan struktur i skolan, så de här barna kunde funka. Idag är allting lite mer baserat på att man ska lägga upp sin egen planering. Det är inte samma tydlighet. Du har inte din egen skolbänk med dina saker. Det är därför våra barn inte orkar och inte kan. Och nu har man ju börjat prata mer och mer om att NPF-säkra skolor. Och där hoppas ju vi också kunna få vara med. Och det tror jag att ni i Riks också är. Här i Västerås så har man verkligen...
Ja, men precis. Det handlar om absolut om utbildning, dels då nu på lärarprogrammen då. Det kom ju efter 20 år. Det var ju första numret som Attention gav ut. Där stod ju om detta att ni skulle ha in NPF-kunskap på lärarprogrammen. Och nu har vi ju fått det. Det kommer ju ta tid förstås innan... Jag tror det var KI som gjorde en studie för några år sedan bland lärare om hur många som hade tillräcklig kunskap om NPF. De fick svara själva på det. Och det var bara 1,6% av lärarna som svarade att de har tillräckligt kunskap om det. Mm. Men precis också som Anke säger här, att när det är så mycket frågan om så mycket självstyrning i skolan, och självstyrning är det man ofta har svårighet med.
Men jag tänker också det
ni... NPF.
Ja, och inte bara via NPF. Alltså jag är ju, får ju lägga till då att jag är gammal lärare här, jag som sitter. Jag kan säga att struktur, ordning och veta hur en dag ser ut, det kan jag säga att det mår 100% av barnen bra av. Det är
absolut.
Ju väldigt, väldigt... Så skulle vi bara utgå från att alla hade ADHD så skulle skoldagen passa alla perfekt, mer eller mindre.
Jo, men så är det. Vi brukar ju hävda det där att NPF-strategier är bra för alla. Och så det är en sanning med viss modifikation. Inte minst om vi pratar problematisk skolfrånvaro. Där kan vi faktiskt förvärra om vi inte har individanpassade strategier.
Ja.
Men rent generellt, som du säger, så mår alla bra av att göra sånt som gör att självstyrningen går lättare, att det blir enklare.
Ja.
Nej, men jag tänkte sen, förr i tiden, å andra sidan, de som märktes då, de fick inte heller supermycket hjälp. De hamnade i obsklass och så var liksom de borta, så att säga.
Men det var enormt mycket färre. Det var färre som var i obsklass än de som har svårigheter idag. Det var ju liksom
ja,
de som kanske skulle ha behövt lite medicin istället för anpassningar.
Ja. Absolut. Mm.
Så att, men jag jobbar i skolan själv och jag ser att mycket har hänt bara sista åren vad gäller tydliggörande att vi har bildscheman för alla barn där vi går igenom dagen, där vi sätter en pil, var är vi nu? Det tror jag, precis som du säger, det hjälper alla barn. Man vill ha en tydlighet.
Och att man ändå funderar på att man ska ändra lite detta med att man ska ha sin egen projektledare i skolan. Vi får hoppas att det går mer i den riktningen så att det faktiskt inte är så att man blir exkluderad redan från början i skolan.
Ja, och där tänker jag. Jag tycker det är så otroligt viktigt att får alla grundskolan och kan tillgodogöra sig den, så har vi människor som också klarar vuxna livet mycket bättre. Även om vi inte får igenom alla på gymnasiet, så har man sina 9 år och känner att man har lyckats där och liksom ta till sig kunskap, så har man ju otroligt mycket bättre förutsättningar för att klara sitt vuxna liv.
Ja, visst. Nej, Anke nämnde ju UAS-gruppen här, 120 till 150 000 människor, alltså unga som varken arbetar eller studerar, som verkligen befinner sig i någon slags limbo. Ofta är ju de som har drabbats av problematisk skolfrånvaro tidigare. Det har inte gjorts mycket studier på det. Det finns en svensk som då såg att 75% av de som drabbas har en NPF. Så det här går ju väldigt mycket hand i hand. Och då, där vi kan också se statistik på arbetslivet. 37% av oss som är i sysselsättning jämfört med 78% för hela befolkningen. Och så skulle det ju inte behöva vara. Det finns ju mycket att göra här.
Mm. Ja, men kanske också generellt att vi behöver bli bättre på att ta tillvara olikheter på ett positivt sätt, menar jag nu. Alltså ta tillvara vad våra styrkor är, oavsett om vi sitter med NPF-diagnos eller inte. Liksom,
och där skulle man behöva, tänker jag också, och kanske vi i Attention också jobbar för att man utökar lärlingsprogrammen, att man får möjlighet att komma ut på praktik istället för att gå gymnasiet om man känner sig trött. Det var min sons räddning. Han hamnade på Bauhaus och där jobbar han än, och idag sitter han i kommunalfullmäktige liksom. Han har gjort en sån resa och han blev kallad Västerås svåraste elev när han var liten. Kanske för att förminska mig när jag stred också, men ändå. Han har klarat sig tack vare. Han har inte nu har han pluggat in lite på gymnasiet för han vill bli HR-konsult när han blir stor. Men han hade inte ett enda gymnasiebetyg, men har ändå liksom varit yrkesverksam tack vare att de gav honom chansen där.
Ja.
Och det skulle vi behöva jättemycket mer av.
Det jag brukar ofta tänka på, det kanske ni också har svar på, men det finns ju också, man måste ju lyfta styrkor, att all styrka är inte teori, mycket i praktik. Man kan ha väldigt mycket kunskap i sina händer att göra.
Just. Det är en enorm fokus på intellektuell begåvning.
Ja.
Jag vet inte riktigt hur det hamnas där, varför det är så väldigt...
Och den bygger också på att du kan sitta still. Du kan ha intellektet, men du orkar inte sitta still och du orkar inte koncentrera dig.
Nej.
Och då funkar det inte.
Nej, precis. Precis, och man kan ju... Det vet ju jag. Mycket lär man ju sig genom att göra. Inte bara att läsa sig till.
Sen är det också den sociala delen förstås. Där har ju faktiskt blivit egentligen allt värre. Ska jag säga. Även inom den akademiska världen så måste du nästan vara ett socialt geni nu för tiden för att få ihop dina forskningspengar och så. Istället för att man ska få göra det man faktiskt har spetskompetens
för. Ja, nej. Ni tål att tänka på. Jag tänkte gå in lite på era medlemmar. Ni pratade om, var det, sa du 19 000 medlemmar om jag nu minns
det? Ja, 18 000. Ja, det kan ha blivit 19. Det var 18 ja, igår. Så.
18 000 då. Vad är det ni gör för era medlemmar i föreningarna? Vad är det de får?
Alltså dels försöker vi påverka samhällets olika institutioner med konstruktiv kritik och lösningsfokus och göra mer av det som funkar. Mm. Samverka med andra, som sagt. Vi gör medlemsundersökningar, det är en stor styrka. Våra medlemmar brukar vara väldigt bra på att svara. Och det är att vi kan komma ut med unik information egentligen om våra medlemsgrupper. Och det gör ju också att vi får mycket media för det. Sen att vi ansöker om projektmedel för olika utvecklingsarbeten, projekten då framförallt. Sen har vi ju medlemskontakt både direkt men framförallt via lokalföreningarna. Och de stöttar vi i deras arbete när det finns önskemål om det.
Mm.
Sen ordnar Riks också en föreningskonferens varje höst för att hålla ihop förbundet och få erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.
Mm.
Och sen har vi konferensen MPF-forum vartannat år också. Framförallt kanske för att nå ut externt och synas så.
Mm.
Men projekten är ju jätteviktiga.
Mm.
Det är de ju. Vi har varit inne på detta med socialtjänst. Vi har ett projekt nu, Ung Dialog, som är ett projekt om placerade unga och barn. Äldrelyftet om äldre med MPF.
Mm.
Vi nämnde detta med problematisk skolfrånvaro. Där har vi ett projekt nu och även ett projekt om den här UVAS-gruppen.
Vad står det? UVAS? Vad står UVAS för de som lyssnar?
Unga som varken arbetar eller studerar.
Ja. Det är bra. Ibland slänger man sig med förkortningar utan att tänka.
Ja, men precis.
Ja.
Och lokalt då, så har vi har samtalsgrupper.
Mm.
Just nu har vi igång för äldre som med diagnos. 50-plussare har vi sagt ish.
Mm.
Vi har samtalsgrupper för föräldrar till barn med MPF.
Mm.
Vi har tänkt att starta för föräldrar till unga vuxna.
Ja.
För det är en helt annan problematik än när man är i skolan.
Just det.
Och det ligger i pipen som vi ska köra. Vi har olika aktiviteter. Vi har hyrt jump och idrottshallar för att våra barn ska få vara som de är. Få sina utbrott när de vill utan att känna att de liksom är utpekade. Och vi har stöd för familjer.
Ja.
Vi har två stycken som nu är inne i två familjer där man hjälper till gentemot SOS, gentemot skola, gentemot BUP. Som en förstärkning, för man kan ju känna sig väldigt ensam i alla möten med myndigheter och där kan vi kliva in och stötta.
Mm. Jag har ju redan varit inne på lite det här med att ta tillvara kunskaper, men också, finns det något mer, alltså, om man fick drömma då, hur skulle samhället ta tillvara den kunskap som personer med MPF-diagnoser har, tycker ni, anser ni, eller attention, eller ja, ni får prata utifrån er egen önskan eller attention i stort.
Ja, alltså jag tänker generellt, så det är klart, det är ju det. Jag måste istället för att titta att så här ska alla vara, så måste vi se hur det är alla och att alla har sin plats och ta tillvara på det. Det är det som är lite fel när man bestämmer att skolan ska funka på ett visst sätt som då exkluderar kanske 14% direkt.
Mm.
Det måste man bli bättre på. Det är klart att vissa är ju duktiga på det. Så att man vill rekrytera folk som tänker lite utanför boxen och så vidare. Då kanske man söker sig medvetet åt sånt som känns lite åt MPF-hållet.
Ja.
Det finns ju en studie från 2000 som visar att det är 3 gånger vanligt att en person med ADHD startar företag. Och man ser att många med autism är riktigt fokuserade för att kunna bli världsbäst på ett visst område. Så att det är där man måste ha för ögonen, annars så utarmas ju liksom, det blir ju inte några nya uppfinningar i samma takt. Alla måste ju få förstås komma till sin rätt.
Ja.
Så är det.
Mm.
För alla skull.
Mm.
Ja, jag håller helt med. Och sen som vi pratade om, det här med lärlingsplatser och liksom, ja, men öka möjligheterna att få hitta sin rätta plats liksom, där man...
Jag tänker att det måste ju vara något positivt för företagen att få ta in en lärling, för de kan ju forma den personen, att de behöver liksom en viss typ av arbetskraft, och då har man ju all möjlighet att forma en ung individ liksom, att funka optimalt. Alltså man kan ju se det som en vinst åt båda håll faktiskt.
Visst. Ja, det måste ju finnas många olika vägar att komma framåt, så är det absolut att vara på begåvningen. Mm.
Vad ser ni att attention som förening befinner sig i, ja, det är 7 år framåt, 2030?
Oj, Erik, börja du.
Ja, jag tänker att vi arbetar på som nu. Kanske vi är ännu fler lokalföreningar. Mm. Kanske har vi passerat 100 000 medlemmar. Kanske 1 miljon.
Ja.
Ja, jag tror vi anpassar oss hela tiden, men vi hittar ju delar just där vi behöver kanske gå in och avdramatisera, som till exempel med trotsproblematiken där, sprida information. Och det är klart att man tänker att i den ideala världen så behövs inte en organisation som Attention, men vi märker ju hela tiden att det dyker upp nya saker konstant. Vi jobbar nog på som vi gör.
Ja.
Och jag tänker lokalt att vi skulle vilja bli mer involverade i projekt som finns i staden. Som jag sa med SOS.
Ja.
Att de använder oss som sakkunniga.
Mm, precis.
Även med skolan. NPF-anpassade skolor.
Ja.
Där skulle vi också kunna vara.
Ja.
Bästa konsulterna.
Ja.
På något vis. Mm. Att vi blir mer liksom anlitade som sakkunniga i ärendena.
Men där tänker jag också, den egna erfarenheten är ju en annan kunskap än det som man har läst sig till. Alltså det går ju aldrig att ersätta en någon som har testat och upplevt, tänker jag. Man måste ha båda,
ja,
kunskapskällorna för att det ska kunna utvecklas. Alltså samhället ska kunna utvecklas på bästa sätt, tänker jag. Att det blir olika dimensioner. Ja, det behöver mötas så. Någonting som vi inte har tagit upp, är det någonting mer ni tänker att det här måste ju lyssnaren få med sig innan vi avrundar?
Gå med i Attention.
Gå med. Ja, precis.
Attention.se.
Ja, men det är bra.
Ja, och om man inte vill gå med så kan man lära sig mycket via Attentions hemsida med alla filmer och information, och sen vill man gå med.
Ja, men precis. Man kan börja gå in på attention.se och kika och se vad ni gör och läsa på och sen ta steget.
Mm.
Ja, men det var jättebra. Ja, men då får jag tacka. Tusen tack att ni ville vara med och delta i våran podd och dela med er av era erfarenheter och er förening.
Tack så mycket för att ni ville ha oss här.
Till dig som lyssnar, om du vill veta mer om vår podd och våra gäster, då går du in på www.bagagetpodcast.se. Tack så mycket.